nya Super Mario-spelet har ju släppts nu.
Har du det?
Super Mario Wonders. Ja, Wonders. Det är väldigt, väldigt härligt. Det är wunderbar, som man säger i tyska.
Är det trean, eller? För jag minns att jag spelar tvåan.
Nej, det är The Wonders. Du har inget nummer.
Nej, okay.
Man väntar fortfarande på femman.
Ja, jag tänker ju att jag måste ju plocka upp trean och spela det.
Ja, det är ju det bästa, säger många.
Är det det? Är det bättre än Super Mario Wonder, skulle du säga?
Svår fråga, Tobias. Ja, det beror på hur man menar med bra, men bra för sin tid. Alltså.
Bra, nej, men bra för natur, alltså bra för miljön.
Ja, per enhet, tror jag. Alltså, det beror på hur man räknar. Alltså, per spel så tror jag nog dagens spel är bättre.
Ja.
Men det säljs ju väldigt många mer spel. Jag skulle ju gissa, jag är inte helt säker.
Mm.
Men att Super Mario Wonders har sålts i fler exemplar än vad Super Mario 3 gjordes. Även om Super Mario 3 var en större succé på sin tid.
Ah, okay.
På grund av befolkningsökning och hej och
hå. Ja, just det. Ja, precis. Och det finns det PC, eller?
Nej, finns bara till Nintendo Switch.
Ah, nej, det går inte. Det går inte. Jag får gå hem till någon som har ett NES och spela det där, helt enkelt.
På tal om Super Mario Bros. Så har jag en liten intressant kuriosa som det är väldigt få som vet.
Okej, okay. Ja.
Om Super Mario Bros. Många tror ju att Super Mario Bros. Är kär i Peach, och det är därför han försöker rädda henne hela tiden.
Fick man ju lära sig i ettan där.
Ja, men det stämmer inte.
Nej.
Nej, han är inte kär i Peach. Han är kär i Luigi.
Hans bror?
Ja, exakt.
Nej, fy fan vad äckligt alltså. Alltså, nej. Det är onaturligt. Nej, fy fan. Att han är kär i en annan kille.
Ja, nej, det är lite för långt. Det har han gått lite för långt, det håller jag med om. För vi är ju homofobpodden också. Har vi ibland homofobpodden.
Problempodden nu.
Just det, problem på. Vi måste hålla koll på det. Rasistpodden, homofobpodden, tiggarpodden. Vad är det mer för poddar vi har så att vi håller isär då?
Vi har ju drakpodden. Folk kan skicka in sina drakteckningar till oss. Sen har vi drakar som har sex med bilar-podden. Där folk får skicka in sina teckningar på drakar som har sex med bilar. Som vi betygsätter.
Den är extra bra, den podden. Den är nog den bästa. Det är min favorit.
Det är den roligaste att spela in faktiskt. Den ger mest. Sen har vi drakar som har sex med bilar, som har sex med enhörningar, podden. Och det är, ja, du förstår vad det är. Eller ja, du är ju med i den podden, så du vet ju vad det är.
Ja, den vänder ju sig lite till lite yngre publik.
Hej och välkommen till drakar som har sex med bilar, som har sex med enhörningar, podden. Jag heter Tobias.
Och jag heter Kurt. För att jag är den här gröna gubben som var på TV3, gröna figuren.
Ja, ah, grodan Kurt, just det.
Ja, det gjorde han Kurt, han hette. Ja, just det. Ja.
Ja. Vi snackar homofobi, då är det problempodden du har rattat dig in på. Själv heter jag Tobias, jag är 21 år gammal och jag skulle aldrig någonsin ha sex med någon som har ett kön. Och mitt emot mig här har jag...
Bill, och jag är 20 och ett halvt och ser upp till Tobias för att han är asexuell och ett halvår äldre än mig.
Det lät ju väldigt homofobiskt att jag inte gillar när folk har sex med killar och sex med killar. Men alltså, jag vet inte att land ska ha sex med någon.
Det är äckligt, tycker
du. Om det inte
är
drakar och bilar och enhörningar. Nog om det här. Eller, ska du göra något kul i helgen?
Det har varit vecka nu. Nu är det äntligen helgen passar på. Mm. Och vad har jag för planer för helgen? Jag ska vara med på en piratmaskerad imorgon. Det ska bli jättekul.
Okej, spännande. Alltså alla klär ut sig till pirat då, antar jag.
Ja, exakt. Både barn och vuxna.
Då skulle man kunna klä ut sig till... man kan klä ut sig till Pirate Bay.
Klä ut sig till Pirate Bay, det tycker jag var en jättebra förslag. Det ska jag göra. Eller för att jag har ett annat förslag också faktiskt, som jag tycker är väldigt roligt. Ja. Så det var min egna idé helt och hållet. Det var absolut ingen annan.
Det var helt din egen
ja,
idé.
Det var ingen annan som kom med det innan mig. Utan jag kom på det från ingenstans. Och det är att jag ska heta Kapten Krokben.
Kapten Krokben, det är jättefyndigt. Lite av en ordvits där.
Ja,
okej, så då tänkte du att du klä ut sig som pirat och sen så har du typ en krok som ben då, eller?
Nej, jag tänkte att jag skulle lägga krokben på alla, särskilt barnen, på festen. Så det bästa med det här är att jag behöver inte klä ut mig. Jag behöver bara slå krokben för folk. Det är jättehärligt, för jag hatar att skaffa massa jävla nya kläder och skit. Och sminka mig och sådär. Jag kan gå helt normalt, ska jag bara lägga krokben.
Alltså, var den förändringen du vill se i världen, som Mark Zuckerberg sa?
Mm.
Ska läggas mer krokben, tycker du?
Jag tycker man ska lägga mer krokben.
Du får ju gå på fest, du får ju träffa människor och du får roligt samtidigt.
Jag har roligt och de har tråkigt. Det är ju det som är kul med att gå på fest.
Roliga saker är tråkiga. Själv ska jag sitta hemma och dricka folköl framför tvn. Ska vi hoppa vidare till det personliga problemet?
Det tycker jag.
Mm.
Kan du läsa upp det för oss, Tobias?
Dagens personliga problem lyder så här. Hej Bullen. En dag när jag var på möte gjorde jag bort mig. Jag sa något jävligt dumt. Inte elakt, bara så att jag verkade dum i huvudet. Sen kunde jag inte släppa det under hela mötet eller engagera mig i det som vi höll på med. Sen i efterhand har jag tänkt på det då och då och det har gett mig dåliga känslor. Jag vet att alla gör bort sig ibland, men hur gör jag för att det inte ska påverka mig så mycket i efterhand? Hälsningar, Simon Gärdefors.
Simon, det här är ett väldigt vanligt problem.
Till och med Adam och Eva hade det här problemet när de föddes, när Gud skapade dem.
Just det, och de hade könsdelar.
De hade olika kön, ja.
Är det du tänker på? Ja, men tänker du inte på när de hittade, de behövde ha löv på sig för att inte skämmas eller vad det var?
Adam sa att ska inte äta det där öda äpplet. Adam sa att nej fan, det ska du inte göra för då får vi lida i all oändlighet.
Mm.
Då när han käkade det där äpplet så kände han sig jävligt dum efteråt.
Och säkert Eva också som bara, men det är lugnt. Jag tror inte det är någon fara, det är bara ett äpple.
Mm.
Vad är det värsta som kan hända av att du äter ett äpple?
Exakt.
Vem är Gud egentligen att säga något?
Ja, men ax och fel han hade.
Ja, så det här är ett väldigt, väldigt vanligt problem. Det går tillbaka ända till 200 000 år sedan till den första människan, Adam.
Och Homo erectus. Homo erectus hette den första människan. Säger de på tv. Erectus,
så jävla snuskigt. Jag förstår inte. Kan ingen ta det här på allvar? Jätteäckligt namn.
Nej, men det är lite speciellt med människosläktet faktiskt. Vi är det enda släktet som har erection. Alla andra djur, de har inte det. De kan köra när som helst.
Är det därför vi heter Homo erectus?
Mm, det var den första som kunde få erection.
Erection. Nej, för fan. Vi är äckliga och jag önskar att jag vore en räv eller en sparv eller någonting faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Men åter till problemet.
Ja, får jag inflika då och säga att ja, problemet har vi ju löst flera gånger tidigare på vissa sätt.
Tusen gånger.
Ja, ja. Exakt. Liknande. Du ska liksom, man kan ta vår traditionella metodik.
Identifiera, acceptera och distansera.
Ja, det precis. Kan man ju ta olika komponenter hur man använder det här och hur man till exempel identifierar att det är ett problem. Ja, då skriver man ett brev till oss. Ding! Igen. Vi återgår till samma lösning hela tiden. Personen har redan liksom identifierat detta, så det är ju bort. Det är ju nästan alltid klart då liksom. Och sen tar vi då acceptera det. Hur kan man acceptera så? Ja, men det är väl att förstå att andra gör likadant. Även Adam gjorde detta liksom, en av de första människorna på jorden enligt Bibeln.
Det står ju till och med i brevet att jag vet att alla gör bort sig ibland, så att personen verkar ju redan vara inne i att acceptera det här.
Ja, just det. Ja, okej. Men det kanske man kan göra det ännu mer. Man vet kanske det är lite intellektuellt, man känner det inte. Och då kanske man kan prata med andra människor om det och så kan man höra, ja, gjorde också det och där eller jag. Det kan vara en bra sak också att få ut det så att man har vänner man kan prata med och sådär, ja, gjorde också en dum sak. Och kanske till och med säga exakt vad för dumt man gjorde liksom. Så kan man ju känna så här, hur dumt var det egentligen?
Men det är exakt det här som är problemet. Det är det här, alltså det är så lätt att säga att så här, ah, du kan förstå det intellektuellt men du kan inte känna det. Det är exakt det som är alla problem någonsin. Att vi inte kan få ordning på hur vi känner, för det är ju det som händer. Att man råkar säga typ ett snippa skämt på jobbmötet och sen så bara, ah, fan, det var ingen bra alltså. Men ingen verkar bry sig jättemycket liksom, alla tyckte det var lite konstigt men liksom ingen bryr sig. De här jävla känslorna kan inte släppa det, de bara går liksom, man går en vecka senare och bara kommer tänka på det och bara, åh, Och det är de här jävla känslorna vi måste råda bukt på.
Och då har vi varit inne på det tredje steget, att distansera sig.
Ja.
För att råda bot på känslorna, det handlar ju om att distansera sig.
Mm.
Och det har vi ju, vad jag har sagt, distansera, acceptera, gå in i varandra på ett sätt. För att prata med någon, det är ett sätt att både acceptera det och distansera sig till det. De går väldigt mycket in i varandra. Och vi har också varit inne på att man ska skriva ner det. Som en dagbok kan vara väldigt bra för att lösa det här problemet. Och sen har vi sagt en ytterligare sak, och det är att tiden löser alla sår. Tiden läker alla sår. Och det är att med tiden så kommer det inte kännas längre.
Jag har en konstig metod som brukar funka för mig. Ovanpå alla de här. För alla de här funkar för mig. Som du, annars hade vi inte sagt dem. Eller hur?
Det funkar, det vet vi.
Vi lever perfekta liv. Ja. Någonting som funkat, underligt nog har funkat för mig. Och som är jättekonstigt. Det är att se sig själv som en varmluftsballong som landar och lägger sig på en gräsplätt. Så först, tänk dig först, när man är uppe i de här känslorna. Man känner fan vad man skäms. Man grämer sig. Man, du vet, man går och tänker på någonting. Man grubblar.
Spänner sig kanske till och med.
Man spänner sig, ja precis. Och då är man lite som varmluftballongen när den är uppe i luften. Liksom. Den hålls uppe av värme och det är spänning och det är trådar. Och du vet, den kämpar mot gravitationen liksom. Och att sen bara slappna av inombords. Jag vet, det låter skitkonstigt här. Att se sig själv som en ballong som bara tappar luft. Och bara låta känslorna bara virvla omkring i den här tomma ballongen. Bara låta dem vara där. Man gör ingenting mer. Man bara säckar ihop.
Ja, jag tror att det är nog någonting du skulle behöva göra nu.
Mm-hmm.
För att det här var nu det dummaste du någonsin sagt. Alltså, det brukar inte vara så här i samtal att man brukar att någon annan får säga att det är dumt utan att man fattar det. Men det här var ju ett sånt tillfälle där du ska verkligen skämmas. Okay. Du ska tänka på det här nu under hela vårt samtal. Att attans, varför sa jag det och blotta mig så här med min lilla dumma idé? Och den var jävligt dum alltså. Ja, så att känn på det och så använd den här luftballongen nu. Ja, se om det funkar. Testar vi. Kör.
Ja, det är lite svårare än vanligt faktiskt. Det är det. Det brukar funka, men den här gången var det... Jag försöker slappna av, men det är svårt alltså. Det gör ont. Det gör verkligen ont.
Mm. Mm.
Du verkligen hittade en öm punkt där på mig alltså.
Ja, så jag är ju faktiskt duktig.
Förlåt, alltså jag är fortfarande lite tagen av det här med hur...
Hur taskig jag var.
Nej, du var inte taskig, du var bara ärlig. Liksom, jag är väldigt dålig och jag trodde jag var bra, men jag är dålig.
På allt.
Nu är jag helt krossad. Jag är färdig.
Ja, nej, det var inte så bra. För det blir ingen bra podd nu, när jag har krossat dig.
Ja, men det ska, jag får rycka upp med.
Upp med.
Det är kul att höra sanningen. Så det är...
Nej, men...
vänta, jag måste bara försöka slappna. Jag måste bli en varmluftsballong igen.
Ja.
Slappna.
Nu kör vi.
Ja, men det funkar pyttelite. Det funkar ytterpyttelite. Och sen får jag får skriva dagbok och snacka med min psykolog. Och låta tid gå. Mm. Det ser jag verkligen fram emot. Mm. Att det ska vara ett halvår från nu. Alltså. När de här känslorna äntligen kanske har dött ner lite grann. Wow.
Ja.
Jag tror kanske att jag bara lägger mig i någon slags koma där jag bara käkar chips och tittar på tv-serier i ett halvår faktiskt. Och bara, för att tiden ska gå så fort som möjligt.
Försöker jag få så enformig tillvaro som möjligt så att det liksom känns som att tiden går väldigt snabbt. Inte göra massa roliga saker utan bara liksom fokusera på det i ditt liv, att få tiden att gå.
Och Bill, nu vill jag inte liksom vara kritisk tillbaka här, men jag tror inte det här hjälper Simon så mycket med hans problem. Allt det vi har sagt. Kanske lite min ballonggrej, men pyttelite, för jag vet att det var en dålig idé. Men allt annat har ju nästan varit helt onödigt för Simon att höra.
Okej, så han ska inte sätta sig och titta på tv och äta snabbmat och försöka få tiden att gå så snabbt som möjligt. Det är ingen bra idé, menar du?
Det är väl det folk brukar göra. Och det, jag vet inte, tycker folk att det är en bra alltså, brukar folk gilla att de gör det? Är inte det liksom tecknet på depression?
Så du menar att min idé var dålig nu alltså? Nu känner jag mig lite knäckt, ska jag säga. Att du kritiserar min idé nu. Nu tycker jag att nu måste jag fan gå och göra ballongleken.
Okej, men var en varmluftsballong då? Och sen så landar du på gräset. Och så bara lägger sig hela ballongen på gräset. Du vet, som de gör när de landar. Liksom så här bara...
Åh, fint. Nej, men det var... Nej, men jag ska säga så här, Tobias. Det var ingen dålig idé. Men jag ska ha en bild som liksom får den att känna på något sätt hur man bara kan släppa det här, liksom. Då är det lite som en ritual, en tankeritual som du har för att släppa någonting som är jobbigt alltså.
Ja, det är mer det. Det är mer liksom en cue för att nu är det dags att sluta ge det här uppmärksamhet. Mer än att det är att du faktiskt är en ballong eller någonting, jag vet inte.
Det finns ju också andra metoder. Det är ju typ att man skriver ett brev eller någonting så här. Skriver ner idén och sen eldar man upp den. Och det ska ju faktiskt ha riktig effekt, menar många. Att liksom man ser det liksom förstöras framför sig.
Det är sant.
Ja.
Det här är det sjukaste jag har hört i mitt liv. Men vem är jag att säga emot? Jag är den som kom på ballongidén. Så att jag ska fan inte klaga.
Så du kan ju göra ballongidén på riktigt ställe typ. Du tar... Vad heter det? Helium i munnen.
Sen tänker du på det dumma.
Mm.
Och sen tar du och blåser ut heliumen så att helium sitter i det dumma.
I ballongen, knyter ihop den och låter den åka upp mot luften.
Just det, just det. Ja, men det jag gjort här är att jag, nu har jag skrivit ner det här. Bill krossade mig idag. Mitt i sändningstid. Och det gjorde mig så jävla ledsen. Jag har tagit den lappen. Och sen så eldar jag upp den nu.
Ja.
Ska vi se om det känns bättre här.
Ja.
Alltså det här kan ju sitta, såna här känslor kan ju sitta kvar i åratal. Alltså man kan ju komma på någonting man gjorde i mellanstadiet och må dåligt över det.
Ja.
Ska man, men alltså, är det så farligt då? Då får man väl tänka på det och så får man rysa till lite grann. Och sen så brukar man glömma bort det efter 10 sekunder. Så att, jag menar...
Men det är ändå 2 sekunder, 3 sekunder i ditt liv. Det skulle ju vara bättre om du inte hade det. Och jag tror ju... Men det var väl ett bra råd till skillnad från... Alltså det är ju samma lösningar på de här jävla personliga problemen varje gång. Och vi har ju dragit de här gamla vanliga. Men det här var ju en ny metod. Att liksom visualisera ett sätt där idén, känslan försvinner. Det är ju ett nytt sätt att göra det. Sen av egen erfarenhet genom att jobbat som psykolog de närmaste 20 åren så är det ju det, en annan metod faktiskt kan vara att verkligen tänka på det, bara grotta in sig i det samtidigt som man har något slags intresse av att känna hur det känns liksom. Gå till känslan och tanken med mening och ligg där och gosa med den lite grann och så bara, ja, hur känns det här då? Känns det liksom? Och det farliga med det här kanske är att du börjar tycka det är gött, så att du börjar bli självmarschuppkist eller självskadare liksom, med känslor kanske. Men jag har upplevt att det här kan vara ändå ganska bra att liksom grottas med den en längre tid, för det dummaste med dåliga känslor är ju att man kanske bara försöker tänka på något annat så fort som möjligt. Man tar upp mobilen, kollar på YouTube eller någonting för att komma bort ifrån känslan. Istället bara, aha, här är den. Okej, hur känns den? Känna på den, smaka på den.
Ja, han, vad heter han som gjorde Headspace? Andy Pudikombe heter han så. Han har ett roligt namn. Han blev säkert retad när han växte upp. Och så var han tvungen att meditera en massa för att bli glad igen. Men hur som helst, han gjorde ju Headspace, appen som alla tankar är för att meditera en massa. Och han har sagt att, precis som du säger... Han har ju sagt också att man ska liksom avsätta tid för att grubbla. Men tiden ska liksom avsättas för att då ska du tänka igenom det här. Ja, men tänk att du var på ett möte och så gjorde du bort dig. Och så går du och så här smågrubblar över hela tiden. Då menar han att man ska sätta sig och så bara, okej, nu ska jag sätta mig och tänka igenom det här. Eller om det är någonting man oroar sig för. Man oroar sig för hur det ska gå med att bygga veranda eller någonting. Då sätter man sig ner och så tänker man på alla jobbiga saker som man har tänkt på, som man har att tänka på om det. Hur mycket ska det kosta? Hur mycket? Hur ska jag göra det här? Hur ska jag göra det här? Sen efteråt, när man kommer att tänka på det här, då är det så här, ja, men jag har redan tänkt på det där. Jag har redan gått igenom det där med mig själv. Den tanken är redan tänkt.
Och där har vi varit tidigare, att vi... Fan, det är en massa tut här i bakgrunden. Det är väldigt tutigt, så jag vet fan om den förstör. Nu kör vi vidare på det här. Ja, och vi har varit inne på det tidigare, att vi ger kanske i dagens samhälle ger vi oss för lite tid att tänka igenom saker, för vi hela tiden distraherar oss. Och jag tror att många personer som kanske vaknar på nätterna och så vidare, det är liksom inte det att, det är bara det att de inte gett det tillräckligt med tid att tänka. Då är vi tillbaka till det, ge dig själv tid att tänka på det här, men ja, lite fokuserat, för det är väl också det att om man tänker lite då hjälper det inte på något sätt, då är det bara dåliga känslor. Men om du ger det liksom nu 10 minuter, 5 minuter eller vad det är, liksom, det är ganska mycket tid egentligen. Och bara tänka på det. Och sen så kan du använda en sån metod som du hade med ballongen eller då elda upp eller vad som helst. Någonting så här, okej, nu har jag tänkt på det 5 minuter, nu får det gå.
Eller man kan se det, han vet han, Björn Natthiko, fan vad jag name droppar idag alltså. Han, Björn Natthiko Lundblad eller vad han heter. Han som var svensken som var tibetan ett tag och sen så dog han.
Han var thailändsk munk en längre tid.
Han sa det att man kan se det som att man är en knuten näve som vecklar ut sig. Att man håller fast hårt i grubblet och sen så kan man visualisera det som... Alltså,
just det.
Eller vad som helst som händer en. Ja, liksom,
exakt. Whatever works for you. Så tar man en bild och så bara puff, man släpper någonting och så sticker det iväg.
Behöver inte sticka iväg heller, utan det är där fortfarande. Men du liksom, det är inte där din uppmärksamhet är.
Bra, men då tycker jag att vi har löst den här tjommens problem. Massa bra metoder. Man använder IAD, men sen om man vill utveckla det och göra det lite mer specifikt så försöker man ge sig tid att tänka på det här lite grann fokuserat. Och sen så använder man ett sätt att visualisera att man inte riktigt släpper det, men man släpper det för tillfället i alla fall, så att man lägger fokus någon annanstans. Och då är det bra att göra någon övning, någon sån här tanke eller bild, eller då bränna upp skiten.
Eller bara elda upp skiten. Har du ett hus som du inte tycker om, elda upp det.
Ja. Har du människor du inte gillar så... Nej, man ska inte elda människor, det är inte så bra.
Har du en fastare du inte gillar, elda upp henne.
Nej. Då ska jag introducera det stora problemet. Och det är ju för att vi ska fira någonting. Vi ska nämligen fira att den 28 november... Då är det Giving Tuesday.
Giving Tuesday? Okej, okay. Vad är det för något?
Ja, nej, men det är efter hela Black Week och Black Friday och allt sånt där rasistiskt så kommer ju någonting för att häva upp det där. När vi har köpt massa halvkassa saker för billiga priser, då ska vi liksom säga, fan vad dåligt, inte bra för någon, inte mig, inte världen, ingenting. Nej, men då tar jag ett lån och så skänker jag halva min förmögenhet till välgörenhet. För det är det Giving Tuesday handlar om. Att man ska ge saker och ting. Man ska skänka saker till välgörenhet. Och det är det som dagens problem handlar om. Dagens problem handlar om att vi inte ger. Även om det ska vara så jäkla bra att ge. Man ska må så bra. Det är bättre att ge än att få. Hur många som säger det sådär. Men varför ger vi inte mer då? Varför ger vi inte?
Att hjälpa en annan människa är det bästa känslan som finns.
Vad fan, varför gör vi inte det då?
Förutom bärs. Ja, men det är ju det. Det är för att det är ju inte det bästa som finns. Uppenbarligen, titta på världen. Det är ju inte det.
Nu gör du ett antagande där, Tobias.
Ja, vi gör ju det som är najsast, eller?
Nej, vi gör det som är najsast. Ge direkt, nej, vi gör vi inte heller, men alltså skulle vi göra det som är najsast så skulle alla ligga och vara heroinister hela tiden. Men alltså najsast, vi tenderar till att göra mer najsa saker som är najsa i nuet än långsiktigt. Vi kanske inte tränar riktigt lika mycket som vi behöver ibland för att vi inte tänker på hur bra vi kommer må under hela livet när vi tränar. Även om vi mår lite bra av att träna och även om vi mår bra efter vi har tränat, så är det svårt att ta sig till träningen. Så kan det ju också vara med att ge. Att det är svårt att ta sig till att ge, men när man väl ger, då känns det bra.
Nej, men det gör det ju inte. Alltså, om du ger pengar till Röda Korset, det känns ju inte bra långsiktigt heller.
Det skulle de visa vara oense om, men vad som verkligen känns bra, det är ju att hjälpa en person på gatan. Att hjälpa någon som blir glad och tacka dig, det är ju definitivt så att du blir glad av att göra av det.
Det håller jag med om. Det kan man ju bli gladare av i så fall.
Ja, man blir säkert gladare av det. Och då kan man ju försöka tänka sig, vad är problemet? Varför gör man det inte då oftare? Varför går man inte och hjälper folk i sin närhet oftare än vad man gör när det känns så himla gött.
Jag tror inte alltid vi gör det som är najsast, utan vi gör ofta det som är enklast. För jag tror också att vi är lite så här energispararmaskiner. Mycket av att vara djur handlar om att spara energi, och även träd och allting liksom.
Ja, jag tror att det är en komponent som kommer in i detta, att för att hjälpa andra så måste vi ut och leta upp folk, till och med i dagens samhälle i alla fall. Behöver vi hitta folk som behöver hjälp.
Exakt. Plus att du kanske riskerar någonting. Om du ska hjälpa utsatta människor. Tänk om de är trubbel. Tänk om det blir problem för dig socialt. Tänk om det blir konstigt. Tänk om det blir konstig stämning. Liksom, det finns mycket små saker man kan sätta på spel för att man vill hjälpa någon.
Men trots allt så ger ju folk också väldigt mycket. Det är ju inte så att folk inte ger. De ger både pengar till välgörenhet, och folk gör ju också så att de hjälper folk. Man jobbar som läkare, sjuksköterska, för att man tycker att det är skönt och kul att ge. Och man gör kanske ett till viss del skitjobb för kanske inte tillräckligt mycket pengar, kan vissa tycka, av en sjuksköterska. För att man tycker att det är ganska kul jobb att bidra, att ge till andra. Så att det är ju ändå så att man gör ju det, men kanske inte tillräcklig utsträckning. Kanske om ännu mer människor skulle ge, och alla jobb skulle handla mer om att ge än att ta, så hade vi haft ett bättre samhälle.
Jag kan ju bara utgå från mig själv, men jag vill ju ha ett jobb som känns som att det fyller en riktig funktion i samhället. Och nu har ju jag det som poddare, liksom. Det är ju en av de viktigare yrkena. Så det är skönt. Men innan jag poddade, när jag jobbade på Samhall, då tyckte jag ju så här, men alltså, vilket onödigt jobb det här är. Det här behövs ju inte. Jag önskar jag kunde jobba med någonting så här viktigt som, jag vet inte, poddare eller...
Vi ger ju folk livsavgörande råd, det har vi fått erfarenhet av många gånger.
Men jag håller med dig, vi vill ju göra rätt, men vi orkar inte, antar jag.
Ja, men, och det finns ju många saker som gör att vi inte orkar. En specifik sak som gör att vi inte orkar, det är kanske för att man måste nästan, det handlar om att ta ett beslut. Beslut är ju jobbiga att ta. Och i det beslutet ligger till exempel kanske, hur mycket ska jag ge? Eller hur ofta ska jag vara ute och hjälpa andra människor? Och då blir det så här, många när de tänker så här, men det är svårt, man kan aldrig veta. Men du ger ingenting istället, för jag kan ändå inte veta vad som är rätt att ge.
Istället för bara sätta igång, och sen får det väl liksom visa sig lite senare. Ja. När man får lite mer koll.
Eller till och med försöka hitta någon anledning, någon rational för hur mycket du ska ge. Det finns en massa sådana ute liksom. Det finns ju...
Gör det?
Ja, exakt. Det finns ju så här... Många religioner har ju så här att man ska ge 10% av sin inkomst till exempel. Och det finns också organisationer som försöker få folk att ge 10% av sin inkomst till pengar. För det är en rimlig nivå då till exempel. Sen finns det de som... tycker att man ska ge allt man kan ge. Och det kan ju vara rimligt, till viss del filosofiskt, men det är jävligt svårt i verkligheten. Och det finns de som har ju försökt detta och blev uteliggade och tog livet av sig. Så det kanske inte är att föredra att ge allting. Men det finns olika sätt att se det. Du kan liksom säga så här att ja, men jag ska ge allting förutom det jag verkligen inte behöver. Det är ett sätt. Och då kan man ju sätta vad jag behöver. Just nu behöver jag leva på 10 000, 20 000 i månaden. Resten ger jag till välgörenhet.
Ja.
Och sen så får man inflationsjustera detta så att det liksom är i linje med att man har samma levnadsnivå hela tiden. Det är ett sätt man kan. Men sen kan man tycka det är tråkigt att man ska liksom fortfarande ha incitament att jobba för att tjäna lite mer pengar, så att man ändå ska ta nytta av det. Men då sätter man en procent, som till exempel 10%. Eller... Man kan också ha en regel att jag ska ge så mycket så att det inte känns alls. Då kanske du ger 1%. Det hade inte påverkat dig och så vidare.
Förutom att det känns lite bättre kanske.
Ja, exakt, lite bättre. Att du ger någonting, det förändrar dig som människa. Så det har ju positiva effekter. Många menar ju på att även att ge till välgörenhetsorganisationer och du inte riktigt ser vad som händer, ger det ändå på något sätt någon slags god känsla. Och jag som ger 100% av min lön från Problempodden till välgörenhet. Jag vet ju det, att jag känner mig mer stolt som människa. Jag är ju liksom, jag vet, jag är en givare i alla fall. Om jag hade haft en intäkt från det, så hade jag ju gett pengar. Det vet jag.
Okej, jag kanske var lite cynisk innan. Det känns säkert lite bättre. Jag tror att inför att man ska göra det, alltså tänk dig att man ger 0 kronor till GiveWell eller något sånt där. Ja. Och det, då är det man så här, ja, men jag vet, man tänker inte det medvetet, men undermedvetet tänker man, ja, men jag får ju aldrig se vart de pengarna hamnar. Jag får ju aldrig liksom se vad det gör för väl i världen. Men sen när man väl börjar ge, då varje gång man ser att det har dragits, du vet, 400 kronor från kontot, då kommer det nog ändå kännas lite bra.
Det kommer kännas mycket bättre också om du kollat på vad det är du ger och du tror på det du ger till. Om du gör det också så ger du säkert också till en effektivare välgörenhet. För att du liksom har engagerat dig lite grann i det. Då känns det ju också, då blir det ju vinsten av det ännu bättre. För du vet lite mer vad det som händer med dina pengar. Och du tror också att det har en bra effekt. Men som du sa, det är liksom, man tenderar till att inte tycka det är kul att ta det initiativet att verkligen kolla upp en välgörenhet där man vill ge. För att det är jobbigt. Det är en liten kostnad för en själv liksom. Men när man väl har betalat för den kraft, så känns det extra bra.
Det är sant, det är sant.
Och det bästa med det här är ju också att om du då kollar upp vilken välgörenhet det är, så är den troligtvis också mer effektiv. Och det kan ju skilja jättemycket mellan olika välgörenhetsorganisationer. Det kan vara upp emot 1000 gånger mer effektivt med något annat. Eller till och med kan man säga oändligt om du har satsat på en välgörenhetsorganisation som till och med gör skada istället.
Ja, alltså det är faktiskt bara en internetsökning bort. Så kan man hitta jättemycket resurser om så här, ja, de här är helt värdelösa, typ 0% gick till att hjälpa. Och sen de här andra, där kunde man verkligen mäta vilken effekt de hade. För det är väl det som är viktigt också, att man kan mäta vilken effekt. För att har man så här, ja, vi låter cancerbarn träffa fotbollsstjärnor, då är det så här, det är lite svårt att mäta liksom vilken effekt det har på samhället. Men sen om man delar ut myggnät till malaria människor, då är det lite lättare att kolla så här, ah, så här många färre dog i malaria liksom.
Till viss del, man ska nog bara inte vara för strikt med det, för då kanske man missar väldigt viktiga projekt bara, som har väldigt stor effekt, men det är svårt att mäta. Så man ska inte vara för rigid på det planet när man letar efter en effektiv organisation, utan man ska tänka lite både brett, men givet att man ger till någonting som går att mäta. Till exempel att sjuka barn får träffa idrottsstjärnor. Man kan ju göra mätningar där. Vad är mitt syfte? Mitt syfte är att göra barn glada. Och då kan jag ändå göra någon slags mätning där. Och så kan jag jämföra det med någonting annat. Och så kan man ju se vad kostnadseffektiviteten är för att göra folk glada. Man kanske kan ge dem glass lika gärna. Så är det 90% av samma glädje. Och så kan man jämföra olika initiativ. Men vissa saker är så svåra att mäta, men ändå otroligt viktigt.
Vissa välgörenheter är mer effektiva än andra. Vissa är mindre skumma än andra och så vidare och så vidare. Vissa är mer mätbara. Men jag tror det viktigaste är väl egentligen att man bara ger någonting. Om du säger att man älskar hundar jättemycket. Om man ger 500 spänn till ett hundhem varje månad. Det kommer ju inte lösa klimatkrisen eller du vet, några stora grejer. Men du har ju fortfarande tagit ditt feta, fina kapital och lagt det någonstans där det behövs mer.
Ja, om man inte ger någonting, och om man ger 0 kronor som vi till väldigt effektiva välgörenhetsorganisationer, då har man ju ingen påverkan alls. Så det är ju självklart bättre att ge någonting till en väldigt ineffektiv än att inte ge någonting alls. Men det kan ju ha potentiellt ha väldigt stor effekt att ge till någonting att man ändå kollar upp vad man ger till och kollar upp att organisationen är bra. För det skulle ju kunna vara så att du ger till en hundorganisation och så har du inte kollat vad den håller på med. Och egentligen gör den djurtester på hundar istället. Det visste inte du om, men de såg ut att vara väldigt glada de här hundarna. Då är det ju lite dumt. Så att det är viktigt att du kollar upp argument varför vi går in på den här diskussionen om att man ska titta att det är effektivt och så. Det är egentligen bara att det är det som är en kostnad. Det är lite jobbigt och det är därför man inte ger. För man tenderar till att tro att det är inte effektivt eller funkar inte. Eller jag orkar inte ens kolla upp detta.
Det går bara till cheferna, allting.
Och hur löser man det här då? Jo, men det är ju kanske utbildning då. Vi får väl ha massutbildning liksom kring detta. Utbilda folk om vad det finns för organisationer och att det finns skillnader på att vissa är effektivare. Och hemsidor som hjälper dig att hitta mer effektiva saker. Och människor som hjälper dig att få ett tänk hur du ska tänka kring de här frågorna.
Ja, jag tror att välgörenhetsorganisationer som är duktiga på det här, alltså som är seriösa, kan ju också prata om det. Inte bara visa bilder på magra barn för att liksom dra i hjärtesträngarna, utan också när de gör reklam, också prata om effektivitet och transparens.
Men om inte så får vi tvinga dem på något sätt. För det är vi som ska lösa problemet.
Ja, men precis. Pappa staten kan gå in och säga inga vilseledande magra barn reklam här. Inget som drar hjärtesträngarna. Det ska vara data, allting. Det ska vara ett Excel-ark får man i reklamform.
Ja, och sen ett ytterligare sätt då att säkerställa, för om man börjar ge, det har vi väl varit inne på då, man ska ta bort kostnaderna, man ska göra det enkelt, tillgängligt och man ska utbilda och så vidare. Men för att man ska fortsätta att ge så kan det finnas andra verktyg som kan vara bra då. Och det ena är att man är öppen med att man ger, att jag ger skitmycket pengar, vad fan ger du liksom? Så att man liksom skapar en identitet av jag är givaren liksom och ni är tagarna i deras mas. Och då
just det.
Är det svårt att spräcka den identiteten och komma till skolan nästa dag och bara nej, fan jag är en tagare jag med. Utan man är den här givaren hela tiden.
Just det, ja precis. Det har vi pratat om i andra avsnitt. Att man ska göra det till, lite, till en del av ens identitet, ja. Om man ska få någonting gjort.
Mm.
Men kommer inte alla hata ändå?
Jo.
Om man är en sån där präktig jävel som bara, jag ger 10% av min inkomst till välgörenhet. Vad gör du?
Exakt, det är ju problemet. Det är ett väldigt stort problem. Så att det funkar inte riktigt så. Men man kan gå runt det lite grann kanske. Genom att säga att det inte är du som skryter utan det är någon annan som skryter.
Man säger till Bosse så här, okej, men du får 2000 spänn om du går runt och säger till Roger och Lasse att jag ger jävligt mycket pengar till välgörenhet faktiskt. Om du kan gå runt på jobbet och säga det till alla också.
Men,
vore det nice.
Men exakt, men det kanske inte är den som ger som ska ta det här initiativet utan det är välgörenhetsorganisationerna som ska muta. Så ger man en hundralapp så går det liksom 49 kronor till vardera kompis som ska gå omkring och skryta om att jag har gett så mycket, en krona till att rädda barn.
Men det är reklam.
Då, exakt, det är reklampengar. Som går omkring och bara, du Bosse, han är jävla, han ger jättemycket pengar, så han är svinbra. Åh, shit, är han det alltså? Ja, men då är det klart man vill ligga med honom då. Han är...
Jo, alltså visst, han får ligga, men kanske att de här andra blir påverkade och så här, aha, men det kanske är det som förväntas av en.
Ja.
Man kanske ska ge 10%. För nu för tiden, det är inte jättehög förväntan på människor att de ska ge till välgörenhet.
Exakt.
Om någon säger så här, jag ger ingenting till välgörenhet, jag tjänar 35 000 i månaden, då skulle ingen skulle bry sig.
Nej, och där är du inne på nästa anledning kanske till att ändå gå ut och säga att jag ger extra pengar. Man behöver ju inte kasta det i ansiktet, man får säga det på ett litet försiktigt sätt. För att det skapar en norm. Det har en normpåverkan. Aha, ger han och så kommer det fler som ploppar upp liksom, som vad som helst i hela världen. Jaha, ger du ut hela 10% av din inkomst i välgörenhet? Jaha, men då kanske jag borde ge någonting i alla fall. Kanske inte börja ge 10%, men kanske börja ge
1%,
exakt. Man skapar en norm och då får man givande och bli mer normalt. Vi kommer ge mer, och ju mer vi ger så kommer vi förhoppningsvis också fatta hur bra det är för oss själva. Att vi känner oss stolta att vi bidrar. Och vad vi än jobbar med, sysslar med, även om vi inte sysslar med någonting som kanske har direkt synlig positiv effekt på människors liv, så kommer vi känna att det känns meningsfullt för att vi bidrar till det på annat sätt genom att ge våra pengar till folk som behöver det.
Alltså, men det är ju lite som att köpa dyra prylar egentligen, du vet. Livet känns tomt, jobbet känns tråkigt, men man kan i alla fall köpa en ny plast-tv eller vad det heter. Och det är lite samma med välgörenhet, att så här, livet känns tomt, man har ett jobb som är helt onödigt, som inte alls gör samhället bättre. Men man kan i alla fall ge lite pengar, som man kan i alla fall ta lite av den här jävla lönen och ge till någonting som faktiskt spelar någon roll. Det är lite samma sak. Man fyller ett hål i hjärtat.
Du får du låta väldigt negativt här.
Nej, jag är bara realistisk. Alltså, jag bara menar att om man nu måste fylla det här hålet i hjärtat, den här tomheten, den här avgrunden, då kan man väl lika gärna fylla det med välgörenhet.
Ja, men tack. Vilken bra reklam. Det här klipper ut som en reklamfilm för Giving Tuesday. Allihopa, ge pengar nu. Istället för att köpa någon jävla pryl som gör dig olycklig, köp välgörenhet som gör dig också olycklig. Men hjälper andra.
Den här svarta klumpen i ditt bröst, den kommer i alla fall för en liten stund att kännas lite ljusare. Typ grå. Gråaktig kommer den vara. Ja. Men vilket datum var det här?
28 november.
28 november, då tar vi ut alla pengarna från banken. Mm. Och sen så marscherar vi över till vilka då?
Vilka marscherar vi över till?
GiveWell eller Ge Effektivt. Och så skänker vi alla våra pengar till dem.
Ge Effektivt, det hör man ju på namnet. De har ju döpt sig själv till Rädda Barnen. Jag menar, vadå? Lite barn som är rädda. Det är väl inget, barn är alltid rädda. Det är väl inget konstigt med det. Eller Röda Korset. Fan, vad är det för något?
Ja, man liksom tar blod och lägger på ett kors, då blir det rött liksom. Det är inte så kul. Det vill man inte ge.
Det låter ju jävligt. Det låter så här kristen fundamentalism om du frågar mig, Röda Korset.
Ja.
Nej, ge Effektivt. Det hör man ju på namnet. Att det är... Hej då!
Hej då!